Sidan 255. Kapitel 15. Atomfysik och kärnenergi. Mål. När du arbetat med detta kapitel ska du kunna beskriva hur en atom är uppbyggd och redogöra för partiklarnas laddning. Veta vad som händer när elektroner hoppar mellan olika skal. Redogöra för några olika metoder att röntga människokroppen. Förklara begreppet isotop. Tala om vad som menas med atomnummer och masstal. Redogöra för begreppet joniserande strålning. Skilja på aktivitet och stråldos. Redogöra för alfa, beta och gammastrålningens egenskaper. Något om radon. Beräkna halveringstid vid sönderfall. Berätta om C14-metoden och hur den används. Redogöra för vad som händer i en kärnkraftsreaktors bränsle. Rita en principbild över en kokarreaktor. Bildtext. Fundera. Vår kunskap om atomen har använts både i bra och mindre bra sammanhang. Ge några exempel. Sidan 256. Vad är atomfysik? Inom atomfysiken studerar man hur atomerna är uppbyggda och vilka energinivåer de har. Man intresserar sig också för hur de uppträder tillsammans med andra partiklar. Idag talar man inte bara om protoner, neutroner och elektroner. Man studerar en lång rad av elementarpartiklar, materiens minsta beståndsdelar, med namn som kvarkar, leptoner och bosoner. Partikelforskning kräver mycket höga energier på partiklarna och för att få dessa höga energier bygger man enorma anläggningar där partiklarna accelereras med hjälp av magnetfält. Världens största partikelfysiklaboratorium, CERN, ligger utanför Genève i Schweiz. Övre bildtext. Bilden visar en forskningsstation i Grenoble i Frankrike. I ringen finns synkrotronen där man accelererar partiklarna till mycket höga energier. Vad är kärnenergi? Kärnenergi handlar i den här boken bland annat om hur vi använder vår kunskap om atomer när det gäller till exempel röntgen, joniserande strålning, åldersbestämning med C14-metoden och kärnkraftreaktorer. Nedre vänster bildtext. Kontrollrum vid ett kärnkraftverk. Nedre höger bildtext. Röntgenbilden visar ryggraden på en ung flicka med skolios, krökt ryggrad. Sidan 257. Uppbyggnaden av materia. All materia består av atomer. Du själv består av atomer, din fysikbok består av atomer, din cykel består av atomer och den mat du äter består av atomer. En atom är oerhört liten. Den är så liten att man inte kan se dess uppbyggnad ens i de starkaste mikroskop. Men man har gjort modeller av hur en atom kan se ut. En av modellerna visar att en atom består av en atomkärna och runt kärnan kretsar elektroner i olika banor. Atomkärnan består av små partiklar, protoner och neutroner. En proton och en neutron har lika stora massor. Det som skiljer dem åt är att protonen har positiv elektrisk laddning medan neutronen inte har någon elektrisk laddning alls. Den är neutral. Elektronens negativa elektriska laddning är lika stor som protonens positiva laddning. Runt en atomkärna finns det lika många elektroner som det finns protoner i kärnan. Hela atomen är därför elektriskt neutral i sitt grundtillstånd. Bildtext. I denna atommodell finns det 5 protoner och runt kärnan finns det 5 elektroner. Atomen är elektriskt neutral. Atomkärna med protoner, röda, och neutroner, vita. Elektron. Om bilden skulle vara skalenlig skulle elektronerna ligga på ett par hundra meters avstånd från kärnan. Största delen av atomen är alltså tomrum. Vad väger en atom? En atoms vikt är mycket liten. Väteatomen till exempel har en massa på 2 gånger 10 upphöjt till minus 27 kilo. Elektronerna som kretsar runt atomkärnan är mycket mindre än protonerna och neutronerna. Massan av en elektron är ungefär en 2000-del av protonens massa. Det är kärnan som svarar för den största delen av atomens massa. Sidan 258. Elektronerna kan hoppa mellan olika skal. Elektronerna rör sig i bestämda områden som kallas elektronskal. Man använder beteckningarna K, L, M, N och så vidare för de olika skalen. Det innersta skalet, K-skalet, i en atom kan innehålla högst 2 elektroner och nästa skal, L-skalet, kan innehålla högst 8 elektroner. Som exempel kan vi ta kol som har 6 elektroner runt kärnan. Kolatomen har då 2 elektroner i K-skalet och 4 elektroner i L-skalet. Övre bildtext. Atommodell med 3 elektronskal markerade. Atomkärna, K-skal, L-skal, M-skal. Varför sänder en lampa ut ljus? När glödtråden värms upp tillför man energi till glödtrådens atomer. En del av de elektroner som kretsar kring trådens atomkärnor flyttas då ut till nästa skal genom energitillskottet. Men atomerna vill inte behålla denna extra energi, de vill återgå till sitt naturliga tillstånd. Därför hoppar elektronerna tillbaka till sin vanliga plats närmare kärnan. Samtidigt sänds den extra energin ut som ljus. Vilken färg ljuset får beror på hur långa hopp elektronerna gör. Enkelt kan man säga att långa hopp mellan skalen ger violett ljus, det avges mycket energi, och korta hopp ger rött ljus, det avges lite energi. Det kan också bildas ljus som är osynligt. Om elektronhoppen är mycket korta får vi infrarött ljus, IR. Om elektronhoppen är mycket långa får vi ultraviolett ljus, UV, som också är osynligt för våra ögon. Nedre vänster bildtext. När atomen tillförs energi hoppar en elektron ut till ett yttre skal. En elektron hoppar ut. Nedre höger bildtext. När elektronen faller tillbaka sänds det ut ljus. Elektronen faller tillbaka, ljus. Sidan 259. Eftersom olika grundämnen har elektronerna fördelade på olika skal och det till varje elektronhopp hör en viss mängd energi, kan man avgöra vilket ämne det är som sänder ut ljuset. Detta gör man genom att analysera det utsända ljuset med ett särskilt instrument, ett spektroskop. Det ljus som sänds ut från ett upphettat grundämne ser man i spektroskopet som färgade linjer och bilden kallas därför linjespektrum. På samma sätt som man kan identifiera människor genom fingeravtryck kan man genom att analysera linjespektrumet från ett okänt prov få reda på vilka grundämnen provet innehåller. Den översta bilden visar linjespektrum för kadmium. I den undre bilden visas linjespektrum för neon. I en neonatom är de möjliga hoppen betydligt fler än de är i kadmium och därför innehåller neonens spektrum många linjer. Övre bildtext. Linjespektrum från kadmium. Mittenbildtext. Linjespektrum från neon. I kapitlet om ljus fick du lära dig att ljus kan uppfattas både som en vågrörelse och som en ström av partiklar, fotoner. Ett gemensamt uttryck för dessa båda synsätt är att ljus är en elektromagnetisk strålning. Andra exempel på elektromagnetisk strålning är radiovågor och röntgenstrålning. Ju högre energi den elektromagnetiska strålningen har, desto mindre är dess våglängd, det vill säga avståndet mellan 2 vågtoppar eller 2 vågdalar. Våglängden hos den elektromagnetiska strålningen sträcker sig över ett stort våglängdsområde. Det finns radiovågor som kan ha en våglängd på flera kilometer och det finns röntgenstrålning vars våglängd är mindre än en miljarddels millimeter. All elektromagnetisk strålning har samma hastighet i vakuum, 300 000 km per sekund. Nedre bildtext. Korta våglängder har hög energi, långa våglängder har låg energi. Våglängden hos det synliga ljuset är mycket kort. Man brukar ange den i enheten en nanometer. En nanometer är lika med 10 upphöjt till minus 9 meter. Synligt ljus, 360-830 nanometer. Ökande energi, ultraviolett strålning, röntgenstrålning. Ökande våglängd, infraröd strålning, mikrovågor, radiovågor. Sidan 260. Röntgenstrålning. Röntgenstrålning uppstår när hoppen sker hos elektroner som befinner sig nära atomkärnan. Röntgenstrålningen är mycket mer energirik än synligt ljus och kan tränga igenom föremål. När man ska röntga till exempel en hand läggs handen ovanpå en kassett som innehåller en film. Ovanför handen placerar man den apparat som sänder ut röntgenstrålningen. Handens mjuka delar släpper igenom mer strålning än de hårda skelettbenen. Tekniken med röntgenbilder har utvecklats och man har sluppit ifrån filmkassetterna som man måste framkalla och transportera mellan patient, framkallningsrum och läkare. Man har övergått till digitala bilder där bilden fås på en datorskärm. Skiktröntgen, datortomografi, ger bilder i tre dimensioner och används också inom industrin för materialprovning. Magnetresonanskameran arbetar med ett mycket kraftigt magnetfält och sänder inte ut någon röntgenstrålning. Vätemolekylerna i kroppens organ, kroppen består till 2/3 av vatten, riktar in sig åt ett och samma håll när de utsätts för det starka magnetfältet. De ändrar sedan läge när man riktar radiovågor mot kroppen. När radiovågorna stängs av återgår molekylerna till sitt ursprungsläge samtidigt som de avger elektromagnetisk strålning. Denna omvandlas till bilder i en dator. Wilhelm Röntgen. Den tyske fysikern Wilhelm Röntgen 1845-1923 var den som upptäckte röntgenstrålningen. År 1901 fick han det första Nobelpriset i fysik för de egendomliga strålar han upptäckt. Strålarna kallade han X-rays. Röntgen experimenterade med den osynliga strålningen och fann att tunna föremål genomlystes mer än tjocka. Vid ett tillfälle placerade han sin hustrus hand framför en fotoplåt. Fotoplåten visade efter framkallning benen i handen och en ring på ena fingret. Den första röntgenbilden i historien var ett faktum. Vänster bildtext. Röntgenbild av en vänsterhand. Höger bildtext. Konstgjord lårbenshals och ledkula. Sidan 261. Grundämnen och isotoper. Den enklaste atomkärnan innehåller bara en enda proton och ingen neutron. Men det finns också mycket komplicerade atomkärnor med mer än 100 protoner och minst lika många neutroner. I regel är antalet neutroner i kärnan lika stort som antalet protoner. Atomkärnor kan alltså vara sammansatta på många olika sätt. Atomer som har atomkärnor med samma antal protoner tillhör samma grundämne. Det finns mer än 100 olika grundämnen och varje grundämne har en speciell beteckning. Den allra enklaste atomen är vanligt väte. Dess atomkärna består av en enda proton. Det finns ytterligare två varianter av väteatomen med en proton, men där kärnan dessutom innehåller en respektive två neutroner. Atomer som har samma antal protoner men olika antal neutroner i kärnan kallas för isotoper. Isotoper av ett grundämne har samma egenskaper och reagerar kemiskt på samma sätt. Det enklaste grundämnet, väte, finns alltså i tre varianter. Dessa är vanligt väte, deuterium, tungt väte, och tritium, tretungt väte. Alla tre har en enda proton i kärnan. Varje grundämne har ett atomnummer som anger hur många protoner det finns i atomkärnan. I alla väteatomer finns det bara en enda proton, väte har därför atomnummer 1. Man talar också om atomers masstal. Masstalet får man genom att addera antalet protoner och antalet neutroner i kärnan. Övre bildtext. några grundämnen med sina beteckningar och antalet protoner i kärnan. Grundämne, beteckning, antal protoner. Grundämne, väte, beteckning, H. Antal protoner, N. Grundämne, helium, beteckning, He. Antal protoner, 2. Grundämne, kol, beteckning, C. Antal protoner, 6. Grundämne, kväve, beteckning, N. Antal protoner, 7. Grundämne, syre, beteckning, O. Antal protoner, 8. Grundämne, guld, beteckning, AU. Antal protoner, 79. Grundämne, uran, beteckning, U. Antal protoner, 92. Nedre bildtext. De tre isotoperna av väte. Masstal är lika med antal protoner plus antal neutroner. Atomnummer är lika med antal protoner. Vanligt väte har en proton. Proton, elektron. H, masstal 1, atomnummer 1. Tungt väte, deuterium, har en proton och en neutron. Neutron, proton, elektron. H, masstal 2, atomnummer 1. Tretungt väte, tritium, har en proton och två neutroner. Proton, neutroner, elektron. H, masstal 3, atomnummer 1. Sidan 262. Uran är ett av de tyngsta grundämnena i naturen och har atomnummer 92. Det finns alltså 92 protoner. Av uran finns det tre isotoper i naturen. De innehåller 142, 143 respektive 146 neutroner. Masstalen för dessa isotoper är 234, 92 plus 142, 235, 92 plus 143 och 238, 92 plus 146. Isotoperna betecknas U-234, U-235 och U-238. Naturligt uran innehåller 99,3% uran-238 och 0,3% uran-235. I kärnkraftverk behöver man uran som innehåller cirka 3% uran-235 och detta får man genom en process som kallas anrikning. Isotopen uran-238 som används i en kärnreaktor omvandlas till viss del till plutonium som kan användas i kärnvapen. 1 kilogram plutonium i en atombomb motsvarar cirka 20 000 ton kemiska sprängämnen. Plutonium är ett oerhört giftigt ämne. Den största risken för skador finns om man skulle få i sig ämnet via inandningen. Strålningen från plutonium kan skada de tunna hinnorna i lungorna och på sikt ge upphov till cancer.